Jag har fått ett speciellt ämne som står Bibeln som norm. Och det är klart, det beror på vem man frågar, vad är normen? Är det roligt med normer? Hur är det med normerna egentligen? Ni vet ju, vad är normativ då? Vad är som är normen? Vad är normen för våra liv? Liksom? Vi behöver olika normer, eller regler, eller vad man nu ska säga. Jag letar efter vår norm är, och då står det så här att norm är en regel, en rättesnöre, lag, det är föreskrifter, riktlinjer, princip, förebild, idealmönster, mall, modell, exempel, måttstock, standard. Det är många definitioner för en norm. Så jag satt och tänkte på hur i all sin dar fick jag det här ämnet, och det var för att jag kom sent i den där pastorsmötet. Det var faktiskt så. Så jag fick den. För jag menar, man får vara ärlig här ju. Vilken nummer vi pratar om, Gamla testamentet eller Nya testamentet? Liksom. När jag pratade med en kompis så sa han till mig, vilken norm tänker du på? Gamla testamentet eller Nya testamentet? Jag har hela Bibeln, så gör de. Jo, men du vet ju att Bibeln också är delad i Gamla testamentet. Och öga för öga, tand för tand, eller vad är det som gäller då? Nej, så är det nog inte det, utan det är ju Jesus normen. Ungefär där, så de. Ja. Så skrattar han. Lycka till. Så. Men vi går till själva texten här. Och då står det så här, va. Och det är Paulus som skriver till Timoteus om texten, om skriften. Och då säger han så här. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människa blir fullfärdig, välrustad för varje god gärning. Alltså vilket fantastiskt liten text, alltså, men den innehåller så mycket, eller hur? För det första, det pratar om att vi ska hålla fast vid det vi har lärt oss. Och vem har vi lärt oss? Det är också viktigt av vem man har lärt sig det, eller hur? Du vet av vilka du har lärt det. Så det lägger krav på vad vi lär oss och vem som lär oss det. Och sen känner, säger han, och du känner från barndomen de heliga skriften. Och då säger man, ja visst, vilka skrifter är vi pratar om? Matteus, Paulus, Petrus, apostelgärningarna, första Korinthierbrevet, andra Korinthierbrevet. Det är de vi pratar om. Nej, eller hur? Utan det är Gamla testamentet han pratar om. Paulus hade ännu inte skrivit skrifterna på de här i Nya testamentet, som de här breven förmodligen kanske har skrivit dem. Vi har ju första Timoteusbrevet, så det har han precis skrivit. Men vi vet att det fanns inte så många skrifter redan då, utan det gick runt med tiden. Så det är klart. Så du känner från barndomen de heliga skriften som kan göra det vis så att du blir frälst. Alltså genom skriften blir man frälst, säger Paulus. Eller hur? Det är ett redskap för frälsning. Och så säger han, hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning. Och då fanns inte första Johannesbrevet, första, andra Petrusbrevet, tredje Petrusbrevet. De fanns inte, de tredje Petrusbrevet, det tredje Johannesbrevet menar jag. Det fanns inte Jakobsbrevet heller på den tiden. Så att det ställer lite funderingar, fakta om Bibeln då. Bibeln är den mest sålda boken i världen. 26 miljoner ex bara i USA såldes förra året. 26 miljoner. Bara i USA. Gideoniterna har delat ut cirka 1,6 miljarder biblar. Vilket verksamhet, alltså, eller hur? Med tanke på hur häftigt det är. 1,6 miljarder. I 190 länder under cirka 100 år. Det är ju fantastiskt vilka människor som har gett så mycket. Skriften är också, alltså Winston Churchill har kallat Bibeln för ett mästerverk. Den är skriven under 1500 år tidsrymd. Det är 40 författare med olika bakgrund, olika stilar och personligheter. Herren är min herde, mig ska ingen fattas. Det är inte så svårt att säga vem som är som har skrivit det. Han måste ha varit en herde. Han kännetecknas som en herde, eller hur? Och det är ju kung David då. Den skrev på tre olika språk. Hebreiska, arameiska och grekiska. Man brukar säga att Jesus pratade både hebreiska och arameiska. Det finns ju skriften när han ska uppväcka Tabita, som heter Talita. Och då kommer han fram till henne och säger Talita kuomi. Och då vet man att det är det arameiska som betyder flicka reste upp. Så Jesus var tvåspråkig. Han kanske pratade grekiska, det vet man ju inte. Men det är inte lektion nu, vi får ta det någon annan gång. Får ni fråga Alvin? Han kan. Han är mer nördig än jag är i de så frågorna. Så tre olika språk. Så, vad är syftet med skriften? För det måste man ju förstå först innan man går in. Om man ska ta emot den, man måste se vad är syftet. För det finns ett syfte med skriften då. Och det syftet med skriften, det är liksom en skrift om en Gud som avslöjar sig. Alltså Gud vill avslöja sig. Gud vill inte vara hemlig. Gud vill inte vara diffus. Gud vill avslöja sig för oss. Han vill visa sig i sin skrift. Genom skriften. Det är därför vi är skriftens folk. Förr i tiden brukar man säga, läs som det står så får du tro på det står så får du det som står. Så det är också en skrift om frälsning, för vi läste tidigare när Paulus säger, eller hur? Paulus säger till Timoteus, på den kan du bli frälst, eller hur? Så det är en skrift om frälsning. Ser ni? Ja, ni ser det. En skrift om frälsning. Det är också en skrift om Guds handlande och relation med mänskligheten. Det ser man när man läser skriften och du går med ögon, så ser du hur Gud handskas med mänskligheten. Det är inte bara en skrift, det är också människans historia, relation till Gud. Gud relaterar till människan, människan relaterar till Gud. Det är därför det är viktigt att läsa skriften, därför där får du se hur Gud har handlat genom historien. Hur vet vi att Gud är god? Därför vi ser hur han har handlat i skriften. Hur ser vi att Gud är rättvis? Det ser vi genom att hur han har handlat i skriften. Då ser du att Gud är en rättvis Gud. Hur ser du att Gud är varmhärtig? Genom att du ser i skriften. Gud är varmhärtig. Det har han alltid varit. Så det ser man genom att du tittar in i skriften. Det är därför det är Gud en hand. Det skriver Guds handlande och Guds relation till mänskligheten. Och inte minst till sitt folk då liksom. Som egentligen representerar också hela mänskligheten. Det är ju intressant när man läser Bibeln när Gud talar på ett språk. En sån relationell språk där han det finns liksom avund liksom. Och Gud är arg och liksom svartsjuka. Det finns en sån här märkliga relation när man ser profeterna liksom. Hur han relaterar till människan liksom. Det är så vi vet att Guds kärlek är ju ändå relationell. Det förändrar inte hans karaktär. Men Gud är relationell. Och det är därför han vill bevisa sig genom skriften. Och vi som jobbar i kyrkan och håller på med testament hit och dit ibland. Liksom, man vet, det spelar ingen roll vad du säger. Står inte skriven så spelar det väl ingen roll. Det måste vara skrivet. Det är än idag. Ja, vi köpte ett hus här för en tid sedan och vi höll på med min fru och säljaren och ändra klausuler och hit och dit och vad det skulle stå. Varenda liten mening. Därför att den lilla meningen är viktigt och den ska tolkas på rätt sätt. Va? Så gick man igenom hur man ska tolka den här texten och man lägger tillägg till den texten man har redan skrivit. Så vi har tre skrifter på det huset vi har köpt liksom. Klausul och tillägg på tillägg och tillägget på nästa tillägg. Det är också en sån där grej. Jo, därför att man kan inte bara skriva ett tillägg utan den gäller därför att båda parter har skrivit. Då måste man skriva en ny tillägg till det tillägget. Det är ju häftigt, eller hur? Men det visar ju hur viktig skriften är. Hur viktigt det är det man skriver på är. Men det är också intressant när man... När det kommer till Bibeln, då säger man att det är bara Bibeln. Eller det är bara gamla. Ja, det står ju bara så. Men det är inte bara så, utan det finns också en trovärdighet i det som finns. Det är också en skrift som kallar oss att gensvara på Guds tilltal. Det är ju så att det är svårt att vara likgiltig när man läser skriften. Det blir svårt. Om du läser med öppna ögon så ser du att det är svårt att vara likgiltig. Och det är tanken också. Det är också tanken att du ska reagera. Liksom. Det är tanken att du också ska ha gensvara på det som står där. Så det är inte bara så att man liksom, det är inte så att du kan hamna. Det är inte tanken att du ska bli likgiltig, utan det är det. Det ger dig gensvar. Det är också en skrift som ger oss språk för andlighet. En språk för andligheten. Du vet hur du talar till Gud. Abba, fader. Eller hur? Pappa. Det ger dig språk direkt som du behöver. Det lär oss liksom. Ett språk för andligheten som vi kan finna mening i livet. Det är ju så att jag lyssnade på radio här i somras. Så jag tror jag berättade sist. Hur viktigt det är liksom, när man sitter och lyssnar på radio. Hur några forskare, en läkare och filosofer och en annan person som hade lidit väldigt mycket sjukdomar. Hade pratat om hur svårt det, då, det är för människan liksom, att kunna beskriva sina känslor. Vi har inte meningen i det. I vårt lidande. Hur hittar man att en mening i lidande? Dagens människor har saknat språk. Och de måste sluta med att säga att det kanske var bättre förr. Med de gamla religiösa termer. Och inte minst med det korsets beskrivning. Därför att när man säger korset så vet alla vad vi menar. Man kan känna igen sig med den blödande frälsare, sa han av dem. Och även skriften berättar om Jobs bok. Liksom. Att i lidande finns också en mening. Trots att man inte förstår. Och det tänker inte vi på, för vi är så liksom bortskämda många gånger. Liksom, vi som har läst skriften kan det. Men tänk att folk idag har inget språk för att kunna beskriva. Inte ens lidande, för de ser ingen lidande. Det är många unga människor idag som begår självmord därför att de inte kan ge uttryck. De kan inte hitta en mening för sin tomhet. Medan skriften vi ser, allt samverkar till det bästa för den som tror. Och så säger vi och amen, ibland säger vi, va? Vad i helvete kan det här vara bra för? Eller hur? Hur kan det här vara bra för? Men någonstans så blir det som en tröst. Ja, även om det är helt meningslöst jag går igenom nu. Så vet jag att förmodligen när tunneln jag befinner mig i slutet där någonstans. Någonstans, även om det är mörkt, så någonstans där i mörkret. Så kommer Gud att ge mig ett ljus. Jag kommer att förstå det. Annars varför man sjunga ovan där? Vad ska jag? Nej. Ja, det har han alltid. Men vi kan inte ge han för mycket makt heller, vet du. Det finns en ande och dumhet som en kompis har till mig. Den är mest känd. Den ställer till lite mycket mer än de andra andar. Fina mening. Skriften gör sin mening. Så, då kan man ju fråga sig då. Tror det Jesus på skriften som norm? Eller hur? För vi måste ju gå till Jesus, va? Det finns en teori som heter en kenosis-teori. Det får ni glömma, men jag bara nämner det. Lite nördig då. Men kenosis teori, och det är en teori om att Jesus fråntog all sin gudomlighet. Och därför kunde han göra misstag och fela. Det är ju så att vi lever i en tid där allt är relativt, eller hur? Vi säger ju allt är relativt. Och det är lätt att säga det, och det är lätt att anta det. Att allt är relativt, säger folk. Liksom. Allt är relativt. Och då tolkar man också samtidigt som relativt. Det är liksom allt är förändring. Det går, allting förändras. Liksom. Och även finns också i vår teologi, även i vårt tänkande. Så relativiserar vår teologi, vår tro. Liksom. Och då fråntar vi karaktär till Jesus. Vi fråntar liksom, skriften auktoritet. Vi säger inte att det är Paulus som skrev skriften. Utan det är Paulus lärjungar. Så då kallar vi dem för postpaulinska brevet. Vi säger inte att det är just Paulus överhuvudtaget som skrev sina brev, utan man säger att det var pseudobrev. Det var någon annan som skrev dem och satte sitt namn på Paulus, för han var mer känd. Vi säger inte att Jesaja har skrivit skriften, utan vi säger Deutro Jesaja 1, Deutro Jesaja 2, Deutro Jesaja 3. Va? Och inte Jesaja i en bok. Nej, för någonstans så ser man att det finns några kommatecken som visar att det inte är samma författare. Och då, okay, då kan man ju ta det ganska lätt. Liksom. Problemet är att då har vi problem med auktoriteten här. För om inte Paulus har skrivit den här brevet som vi tror oss att han har skrivit det, då kan man ju tolka det som man vill. Då, liksom. För då är inte samma uppenbarelse som Gud har. Då är inte det en uppenbarelse som är. Om inte Jesaja har skrivit de här texterna, ja, vem har skrivit dem då? Ja, det kan vara vem som helst då. Ja, men hur ska vi tolka den texten då? Hur som helst. Eller hur? Och då, hur ska vi tolka de här texterna? De är normativa texter liksom. Då börjar vi ändra i texterna. Och då är det lättare. Och till slut då hamnar vi i Jesus då. Och där är vi nu då. Ja, om inte ska plötsligt, det är också ganska roligt därför att människor som är liberala, någonstans så hamnar de väldigt konservativa och ibland liksom bokstavstroende. Hur ska de ha det liksom? När det gäller vissa texter i Bibeln så är man liberal, men när det gäller andra texter är man väldigt bokstavstroende. Och bland dem så är det den här texten som man är väldigt bokstavstroende. Och det är ju Filipperbrevet kapitel 2, vers 7, när jag läser på skärmen där. Då står det så här: han var till Guds gestalt, men räknade inte jämligheten med Gud som segerbytet, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människa lik. När han till det yttre hade blivit som en människa. Och då, de som är liberala använder den här texten för att förmedla. Ja, men se, det ser ni. Jesus, han misstog sig ju. Han var så mänsklig att han till och med kunde göra misstag, var förvirrad. Och liksom, så mänsklig var han. Och antingen var han mänsklig, eller så var han inte det. Och eftersom han var mänsklig, säger man då. Då måste han ha misstagit sig då. Så då att ge attribut till honom som han inte har. Och genom att man ger attribut som han inte har, då kan man också tolka därifrån då. Genom att säga, okej, okay, Jesus har misstagit sig. Visar Jesus allt? Nej, det visste han ju inte. Titta där. Var någonstans? Jo, men lärjungarna säger Jesus. Ni vet, de är två bröderna då, Johannes och Jakob. De är så fega så de skickar sin mamma då. De skickar sin morsa till Jesus och säger: Jesus, när du kommer till ditt rike, säger mamma. Som alla mammor är liksom. Så fina, målar upp det. När du kommer till ditt rike, säger de, kan min son sitta på högra sida och på den andra på din vänstra sida? Och jag säger, jag vet inte, säger han. Det är fadern som delar de här platserna. Ungefär så nu förenklar jag. Och då säger då teologerna, nej, det ser du, han visste inte allt. Apostlagärningarna kapitel 1. Jesus håller en gigantisk tal liksom. Jag ska lämna här. Och så på apostlarna. Ska du upprätta ditt rike snart eller när du kommer tillbaka? Han har redan sagt det. Gå ut i hela världen. Predika evangeliet. Liksom Matteus evangeliet. Han har sagt det är en riktigt avsked med dem. Flera middagar har han tagit dem. Han har ätit frukostbuffé med dem. Och sagt till dem att ni ska gå ut och predika evangeliet och överrik. Och apostlagärningarna kapitel 1 och kommer de igen och Peter säger: när ska du upprätta ditt rike? När ska du komma? Och Jesus säger: det vet inte jag. Fadern vet det. Och då säger man: det ser ni! Han visste inte allt. Men saken är ju inte det att han inte visste allt. Utan saken är också det att han var medveten om sin okunskap. Och det är också en kunskap. Jag kunde vara medveten om att jag vet inte allt. Därför att fadern vet det. Då visar ju han sin begränsning i sin mänsklighet. Men han har en annan tanke. Och det är att fadern vet när jag ska komma tillbaka. Så. Vi kan också följa Jesus och säger han. Jesus motsatte sig aldrig skriften. Utan han bekräftade skriften. Det vet vi också. Ni vet i Lukas kapitel 4 när han är i frestelse. Vad är det han säger? Han säger hela tiden det står skrivet. Det är hans argument liksom. Och vad är det som säger till oss då som är bibelteologer här i Nynäshamn? Jo, att Jesus trodde på skriften. Eller hur? Det är det det säger oss. Att Jesus trodde på skriften, han använde skriften. Det var hans redskap, det var hans liv liksom. Han svarar inte med sina egna ord, han svarar med Guds ord liksom. Men var inte Jesus? Ja, precis. Jesus var Jesus. Och han använde Gamla testamentets text. Det står skrivet. Vi kan inte gå igenom Lukas 4 för övrigt till imorgon. Då kan man ställa sig frågan, kan man lita på skriften då? Ja, man kan säga så här. Bibeln är en uppenbarelse. Det sa vi tidigare. Gud visar sig för mänskligheten. Men vad är Bibeln? Bibeln är också en inspirationskälla. Alltså, det är ju hur många vackra målningar som finns i världen som är liksom inspirerade av skriften i många länder. Man kan också säga att Jesus litade på skriften. Och det ser vi i Lukas kapitel 24, vers 7-44. Och det är Emmausvandrarna. De har gått en mil, de är besvikna. Jesus dog på korset, de vet inte han uppstår från de döda. Liksom, och de har gått besvikna på vägen liksom, in till nästa stad. Liksom. Nu ska vi tillbaka till våra rötter liksom, någonstans där. Och så möter de en medvandrare, står i skriften, som går med dem hela vägen. Och han började med Mose och alla profeter och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Och det är Jesus som säger det. Så han går igenom hela, liksom. Ni ser ju, det är ganska mycket text han går igenom och visar för dem genom skriften vad som skulle ske. Alltså det finns två saker här. Dels att Jesus underordnar sig skriftens auktoritet och dels att Jesus tror på skriftens auktoritet. Så vi ser ju att en av problemen vi har i vår samtid idag, det är att vi har ju problem med auktoriteter, eller hur? Och så lägger vi Bibeln som en norm, Bibeln som auktoritet egentligen. Det är ju det vi säger. Är Bibeln en auktoritet för mig idag? Är det det? Och i så fall på vilket sätt? För som jag sa tidigare, det kan ju bli en relativism när det gäller skrifterna. Vi använder vissa texter för att formulera vår vilja, men sen liksom selekterar vi olika skrifter som passar in oss i vår verklighet. Liksom. Jag sa, är jag? Jo, så är du med Gud, inte du ska vara sån. Gud kallar dig som du är. För att du ska bli den du verkligen är. Det är ju så. Det är inte så att Gud kallar dig som du är för att du ska fortsätta vara den du är. Utan Gud kallar dig till en förvandlingsväg. För att förvandla dig. Det är därför han kallar dig. För att du ska bli den du egentligen ska är. Vi alla är på väg liksom. En folk på vandring. Så vi lever i en tid av problem med auktoriteter. Barn och föräldrar, eller hur? Barn och föräldrar. Det har funnits en spänning. Men den finns än idag. Det finns i skolorna, lärarna pratar. Det finns lärarna och elever har problem, eller hur? Vi vet ju än idag, i vår skola. Liksom. Jag ser det i mina barngård. 7- och 8-åringar. Liksom. Det finns ett problem med auktoritet. Staten och individen. Vem ska vi lita på? För det är det som är frågan. Det är alltid frågan om tillit. En auktoritetsproblem. Vi har problem med auktoriteter. Jag pratar inte om de som kör bil fort då. Utan jag pratar om överhuvudtaget. Va? För då har alla problem. Det är inte det problemet jag pratar om. Utan jag pratar om auktoritet. Problem med auktoriteter överhuvudtaget. Liksom. Och det skapar oss en moralisk trötthet. Inte minst för oss som är religiösa och troende liksom. Vilken norm är vi ska ha? Hur ska vi leva? De här som lever det, de har gjort det valet. Och det som var självklart är inte självklart idag. Och man blir ju jättetrött. Det finns en moralisk trötthet både här i kyrkan och även i samhället. Därför att det skapar förvirrelse gör att det blir så mycket spänningar. Så att det ser ut man vet varken in eller ut. Vem kan säga vad som är rätt och fel? Säger man då. Du ska inte tala om för mig vilket val jag ska göra. Jag ska inte. Utan. Men problemet är att. Om inte det finns rätt och fel. Vad finns det då? Vad finns det då? Ja, det kan man ju säga. Men vi skulle inte kalla det för anarki. Vi kallar det för frihet. Vi kallar det idag för frihet. Människan ska vara fri. Eller hur? Till slut är man fri från sig själv. För ingen kan bo fri från sig själv. Alla vi är ändå begränsade i vårt eget liv. Liksom. Där slutar det. Du kan inte vara fri till slut. Din frihet kan även bli en fångenskap. Därför det får dig att göra saker som du egentligen inte vill till slut. Vi som är djur som bara spinner på. Liksom. Och då säger man liksom att... Och då finns det ett problematik här för att... Om man har problem med auktoriteten, då har också man ett problem med sanningen. Vad är sant liksom? Är det redan dags? Har det gått 45 minuter? Det är någon som har bett? Och väldigt snabbt, till och med klockan har gått fort. Så det finns en moralisk rättighet i våra led, i samhället, som gör att vi liksom inte... Vi orkar inte ens bry oss till slut. Ja, vid den tiden som det är och vi sitter här, då får vi tacka Gud för att vi är här. Och inte minst för oss som är små församling, för jag har också sådana pins. Vi är också ungefär 130, precis som ni. Jag blev förvånad för några år sedan, ungefär två år sedan, när det kom en stor statistik när det gäller församlingar. Det är de små församlingar, det är de mest liberala. Därför att man är så rädd för att förlora medlemmar, så de får leva hur de vill. Bara de kommer på söndag. Och lägger pengarna i kollekten, typ ungefär så då. Så att vi som är små församlingar, vi behöver också öppna våra ögon. Och ändå vara liksom, stå någonstans när det gäller skriften och auktoritet. Liksom. Och inte bli trötta på att säga det vad som är rätt. Vi ska ändå ha en helande miljö. Men vi kan inte jogga synden, för den som jogga synden, han är förlorad. Det är ju så. Ibland så är det så makaber när man tänker på korset. Liksom. Gud ville förnya mänskligheten. Vad gör han? Han hänger här på korset. Pang! Dödar den. Vad säger det då? Det finns ingen räddning för människan. Hon kan inte rädda sig själv. Så hur du än och jag jobbar på hur vi ska bli bättre och bättre. Vi måste ändå inse. Precis som Paulus inser. Jag arma människa. Vem kan befria mig från denna syndens lag, säger han. Ja, Gud vore tack, kapitel 8 säger, att genom Kristus Jesus säger jag, han har gjort mig fri från döden och syndens lag. Alltså, jag felar jag, men Gud rena mig. Gud hjälper mig. Gud hjälper mig att bli den jag ska bli. Jag kan inte i mig själv, men han kan. Han ser mitt liv. Liksom. Hänger ni med eller?
Ja.
Så, det finns en teolog som heter Albert Mohler. Han säger att vi lever i en sekulär värld. Liksom. Sekulariseringen vill skörda frukten av kristendomen men förneka dess grund. Och det ser vi ju idag. Vi vill att alla människor ska vara snälla och glada och fina. Va? Men om du säger, men Guds ord då? Allt det du ska göra, människor ska göra för dig, ska du göra för dem. Ja, vem har sagt det då? Jo, Jesus sagt, ja, det blir religiöst. Det är inte bra. Utan vi ska vara konventionella. Så vi tar till och med idag, det vi har några politiska partier som gör kampanjer för att stänga kristna skolor. Till och med det liksom. Och så nu diskuteras det. För mina vänner, vi ska inte gå och lura oss här. För ibland så läser jag tidningar och det här står för mig själv. Och torkar inte, utan det här är egen privat åsikt. Vi får ändå akta oss att för 500 000 människor som kommer från ett Mellanöstern. Och vi har 9,5 miljoner människor utöver dem. Ska det hindra oss? Bara för att vi, någon politiska parti, vill hindra de här grupper från att utöva sin tro fritt, så ska det hindra också de andra 9,5 miljoner människor. Vi får inte gå och lura oss här, va? Utan den lag som är religiösa lag i vårt land, som stänger det ena, stänger också de andra. Så här gäller det att vi också öppnar i vårt eget synsätt, att vi också lyfter upp vår röst. Och inte stänga det, bara för att människor vill ändå tysta det ena, men används det som argument. För till slut låser vi oss allihop här. Så det är viktigt ändå att vi håller vaksamma ögon när det gäller även de värderingar. Inte minst i vårt land. Och det hjälper ju inte att vi ber och väljer olika politiker. Det är du och jag som påverkar vårt omkrets, vårt samhälle, våra politiker och allt runt omkring oss. Så att det... Men hur som helst. Sekulariseringen vill skölda frukten och kristendomen med förnekad dess grund. Och det kan man ju se. När man pratar med människor. Liksom, Jag tycker det var ganska roligt för några år sedan. Jag har varit i den här försöksdräkten som har varit lika mycket som i Solna. Men jag ska berätta det, för att för några år sedan så skulle jag... Jag körde en BMW, va? Jag brukar säga att jag var idag på servicen och sa det till de killen han satt där. Han körde också en BMW, men han jobbar ju på BMW. Jag körde också en BMW, så det var bra. Sen då. Och så sa han till mig, ja, blattarna måste ändå hålla ihop. Så skrattade jag. Ja, så, det är klart man måste hålla ihop. Är man blatte så är man. Och är chilenare, alltså född i Chile. Och det är egentligen, jag kan inte så mycket om bilar, va? Men det är faktiskt min fru, de spelar in det. Men det är faktiskt min fru som gillar BMW. Vi hade en Volvo, men hon tyckte inte om det. För det var inte lika bekvämt. För hennes pappa har alltid haft Mercedes och BMW. Då, så hon tycker det är bekvämt då. Hur som helst då. För några år sedan så... Min bil är ungefär 8 år gammal. Så att det är så. Det är det jag har råd med. Men hur som helst. För några år sedan så hade jag köpt en jättedyr bil. 30 000 kostade den. Och det var dyrt för mig då. Men då hade vi fått en ganska billigt, därför att en kille, min svärfars kompis, han jobbade med lyxbilar och han bytte in en sån här bil då liksom. Och den här bilen var en sån här cool bil, va? För den hade kamera och tv där inne. Det var en sån här lyxbil på typ på 2001. Det var från 2001. Det var, kostade 500 000. Så det var en sån här, hade GPS, allting liksom. Jag tyckte det var häftigt att köra. Och så var en av mina barns föräldrar ute. Och då sa hon till mig, titta på bilen, så här, det var nytvättad då, så här, jag tvättar, försöker i alla fall tvätta den. Eller min svärfar tvätta den, för den var så smutsig. Hur som helst, så såg hon bilen och så sa, ja, vilken fin bil, du jobbar som pastor, va? Ja. Alltså, det här var för 3-4 år sedan, så att bilen var från 2001. Och hon sa, va? Väl, det var mycket pengar, känner man som pastor. Kan man köra en sån här bil? Och det får man bara på kollekten. Ja, så hör de. Det kan man säga att man får det på kollekten. Ja. Och då sa hon till mig, men så du menar på att hur gör du med era budgetar? Hon är chef på Capgemini, så här stor företag som har hand om pengar då. Och sa hon till mig, hur gör ni med pengar? Lägger ni någon budget för år? Jo, det gör vi. Jaha, så. Men vad då, har ni några vinster, några aktier? Nej, vi har inga aktier. Men hur lägger ni era budgetar då? Vi lägger dem i tro, så jag då. Va? Vad är det för något? Nej, men vi räknar med att våra medlemmar ger pengarna så att vi får den verksamheten. Va? Så du menar att du vet inte om du får lön i den här månaden eller inte? Ja, skulle det vara extremt så skulle du också kunna säga så. För om folk inte ger, då får jag ingen lön. Jaha. Hur i all sina funkar det? Nej, men det funkar så och så. Det är folk offrar och det har mycket. I kyrkan, det är egentligen den enda platsen. Du får reda på varenda krona, vart den går för det mesta. En gång per år så har vi administrationsmöter och så lägger man fram ekonomi vad den har tagit vägen. Så att våra medlemmar har koll på det. Dessutom så att de ser ju pengarna. Om du ger pengar hit så går den till Honduras 40 barn som vi ger till jul. Så att vi vet att pengarna går. Det är inte så svårt, man bara sparar den. Du spårar den så hittar du den. Så. Jaha, son. Men det är bara offer. Menar du att det räcker bara med offer? Nej, men vi ger också tionde. Så. Och vad är det för något? Nej, men vi ger en 10% av det som vi får in. Då, liksom. Det vi har i handen, det som kommer efter. Och vi räknar ut det 10%. Det ger vi till Gud liksom, i tacksamhet för det han har gjort. Och då, liksom, då flippar det. Va? Menar du? Han ni kräver pengar för era medlemmar. Nej, vi kräver ingenting. Vet du. Utan den som ger han får och den som inte har han tår. Han får. Vi hjälper ju även dem. Men om inte den som ger, den som har fått mycket säger Bibeln, han ger mycket. Och den som har lite han ger och det han har. Så att, det har alltid varit rättvisa. Det kan det inte vara. Jo, det, hon var helt alltså, upprörd. Och du ger också pengar? Eller? Ja, jag ger också till Jön. Va? Ger du 10% av det till din arbetsgivare? Det flippar hon över liksom. Ja, jag ger också för jag är också medlem. Det var det tokigaste jag hört om. Hon var helt... Det var på gården där. Hon nästan ramlade och hon är på att svimma. Och då sa jag till henne. Slappna av, sa jag. Du kan inte vara så upprörd över det hela. Vi har hållit på i 2000 år, vet du. 2000 år har vi hållit på. Om det finns någonting som funkar så är det det här. Att ge till Gud har funkat i 2000 år. Så om Jesus inte kommer tillbaka som jag tror på, så kommer det fungera 2000 år till. Du vet, det är vi som håller svenska staten att ta bort skatten. Så. Det är inte svenska staten som har lärt oss, utan de har lärt det från oss. Problemet är att de snor 30%. Utöver. Och då sa hon, vänta ett tag nu, så att ni som går i era kyrka, ni ger 40%. Ja, man skulle kunna säga så. 30 till staten, om det är. Eller så ger man 10 till Guds värld. Ge till kejsaren vad som tillhör kejsaren. Och ge till Gud det som tillhör Gud, sa. Men du kan slappna av, vet du. Jag håller på i 2000 år. Det här håller, vet du. Så därför är vi inte oroliga. Därför går jag till och lägger mig och sover och aldrig orolig. Om det går några pengar eller inte i kollektboxen. Därför är det Gud som rör människans hjärta. Och du vet, det var ju... Wow, så. Wow. Och det var en sån där liksom... Sekularisering, jag fattar inte vad den här hamnar i, men det är bra i alla fall. Så. Den såldes, vet du. Det kostade 35 000 att reparera den. Och jag köpte den för 30. Det var en BMW såklart. Ja, den var precis 30. Jag köpte den för 30 och kostade 35 och lagade den, vet du. Det var det att hon funderade på varför jag hade en sån lyxbil. Hur kunde jag ha råd med det? Då stod det pengar från kollektboxen då. Det säger alla, de flesta brukar säga till mig. Nallar du på kollekten? Ja, om det vore så enkelt. Så. Ibland så tror jag att jag är sifferdyslexi. Liksom. Problem med siffrorna. Ja, vi tar en paus här helt enkelt. Så har jag några sidor och sen har vi frågestunden.